Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Vad du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik. Nordsjö Idé och Design.
Du lyssnar på podcasten Dokumentära berättelser som görs av journalisterna Sideri Ekenryd och Ylva Saver.
Alltså jag blev kriminell redan när jag var 6 år.
Av alla intagna på svenska fängelser är det bara 6% kvinnor. Men vilka är de och hur ser livet i fängelset ut?
Från att jag började med mina droger där då vid 17-18 års ålder då, sen slutade jag när jag var 50 år med mitt amfetamin. Så jag har knarkat i hela mitt liv.
I det här avsnittet träffar vi Lena som suttit på både Färingsö anstalt och Hinseberg flera gånger under sitt vuxna liv. Hon ska ge oss en inblick i livet innanför murarna och berätta om hur hon hamnade där.
Det är ju många kvinnor här som har det svårt. Och...
Vi pratar också med kriminalvårdaren Josefin Engdahl som arbetar på anstalten Ystad.
Om man oroar sig och vill ju att allting ska bli så bra som möjligt.
Jag har alltid känt mig utanför. Jag har varit lite pojkflicka, lekt väldigt mycket ensam, mycket med pojkar, varit väldigt bråkig, hittat på massa bus.
Lena växer upp i Linköping, i ett samhälle som hon minns som idylliskt, tillsammans med 2 äldre bröder och sina föräldrar.
Och nu på vuxen ålder då så har jag ju kommit på det att jag har liksom inte fått den bekräftelsen som jag behövde som barn. Jag uppväxt med mer pengar, väldigt lite kärlek. Känt mig lite utanför i familjen också då. Jag har 2 äldre bröder som är 6 och 7 år äldre än vad jag är då. Sådär. Och nej men alltså egentligen så finns det inte så mycket på att klaga på så egentligen. Jag har fått det jag behövde kanske om du tänker det materiellt och sådana där saker då. Men inte känslomässigt. Det jag tänker just det här med när man går nattkramar. Alltså jag kan inte påminna mig om att de har talat om för mig att de älskar mig. Förutom när de var på fyllan då. För de drack väldigt mycket på helgerna och sådär va. Och lämnade mig väldigt mycket ensam. De ville gå ut och dansa. När jag var kanske 10-11 år. Och där har ju jag känt mig väldigt övergiven. Åt sidosatt. Inte fått den här anknytningen som man behöver få som ett barn. Jag menar jag kom på idag. När jag tog studenten. Då, det var ingen sån här firande som man gör med folk. Så där, utan jag gick ut en sån här yrkesgymnasium. Men det var ingen märkvärdigt med det. Viktigast är att man har bra betyg. Det är det viktigaste. Att man ska prestera liksom.
Men den fina fasaden döljer också båda föräldrarnas alkoholmissbruk.
Min mamma var så här att hon var fullast på alla fester. Hon och min pappa var jättefull. Men det var mer accepterat att pappa var full än mamma va. Och jag har värsta minnena utav det. Och, så att jag har varit så övergiven där. För då vet jag, när jag var 10-11 år då ville de gå ut och dansa när de var lite fulla på fredagen. Och då lämnade de mig hemma ensam. Då fick jag pengar istället och för att de skulle få göra det. Sen låg de bakfulla hela lördagen eller hela söndagen. Jag fyller år på nyårsdagen. Och det har varit värsta liksom, traumat i hela mitt liv, min födelsedag. För de har oftast varit så bakfulla på min födelsedag. Eller att de har firat mig och likadant julen. Har det hänt att min mamma liksom, jag kommit upp på julafton. Då har hon varit rör runt hela mun för hon stått och druckit glögg hela morgonen. Alltså de har varit fulla, det har varit alkohol hela julen och såna här saker då. Och det, så jag kan tycka att de har varit alkoholister. För sen vet inte jag hur de har tänkt i veckorna då. Men de har säkert gått på vita knogar äntligen fredag liksom. För då dricker man sådär va. Och jag kan ta fram värsta minnen, jag kan ta fram lukter som gör att jag, gode gud liksom. Hon använde en parfym som heter Madame Roccas heter det. Och sen hade hon ett läppstift som är något rosa rött och så rökte hon Commerce Menthol och så käkade hon Tenor. Och de här lukterna tillsammans med alkoholen så drack de något jävla rött vin vad det var. Och alltså jag kommer ihåg det, och så käkar vi räkor och rostat bröd. All den här kombon kan jag få in i min... Och jag mår så dåligt när jag tänker på det ibland, vet du. Och så släckte hon cigaretterna på ett visst sätt när hon började bli lite full och skratta på ett visst sätt och sådär, va. Och den skammen som jag kände när hon blev så där, det är inte min skam, va. Och den skammen jag kände när jag kom till skolan på måndag när mina klasskamrater berättade, ja, din mamma var så full på den här festen. Den skammen har jag arbetat med så jättemycket, alltså.
Redan vid 6 års ålder börjar Lena hitta på bus för att hålla sig sysselsatt.
Och det fanns här, det var många, de låste sina cyklar, eller låste inte sina cyklar då, de som var hemma på luncherna och käkade. Men det gjorde jag. Så jag låste cyklarna, grävde ner cykelnycklarna, för jag hade ingenting att göra. Jag var väldigt, vad ska man säga, jag behövde ha något att göra hela tiden. Jag var väldigt aktiv som barn. Och så snattade jag ju jättemycket affärerna. Alltså. Ja, så då åkte jag ju dit för dem. Men det var väl inte så farligt då. Men sen åkte vi till... Jag bodde ju lite utanför Linköping då. Så vi åkte till stan jätteofta, va. Och då snattade vi ju jämt. För att jag är så pass gammal nu då. Så att på den tiden så fanns det inget larm i affärerna. Så då kunde man ju skära kläder, smink, allt så. Men det var aldrig någon som upptäckte det. Utan det, ja, man bara fyllde fickorna.
I samma period blir hon också utsatt för övergrepp av sin farfar. Något som ska komma att påverka hur hon ser på sig själv och andra.
Det var ju min farfar som utsatte mig då. Och det är ju sånt som inte har kommit fram någon gång i min familj då. Och, men det där har ju följt mig. För sen då när jag kanske var en 11-12 år. Då fanns det en äldre gubbe som... Vi var några som hängde mycket hos. Och i utbyte mot cigaretter och sprit så lät jag han tafsa på mig då. För någonstans där så ägde inte jag min kropp längre. Så blev jag då när jag varit äldre sen då, så hade jag väldigt mycket killar. Alltså antingen följde jag med någon hem eller någon följde med mig hem. Så mycket såhär one night stand då, om man ska kalla det för då, sådär. Så ja. När jag var yngre då skulle man ju krama farfar nu och tacka för julklappen och sådär. Han skulle alltid tafsa på mina bröst, kommer jag ihåg. Och sån grej, va? Och jag tror att han varit på min mamma med, men det kan jag inte säga att det var så. Men jag tror det. Ja.
Och du berättade aldrig för dem?
Nej. Aldrig.
Kommer du ihåg det, hur du tänkte då?
Jag kommer ihåg att det gjorde så ont, va? Och det var nog mycket skam i det, tror jag. Jag visste inte riktigt vad det var som hände och vad det är man ska göra. Och på något som helst sätt. Så att, och jag har varit väldigt arg som barn. Så jag tror att det där utlöste någonting, vet du, att jag inte litar på någon sen, alltså. Sen är jag uppväxt på fritidsgård och där hittade ju jag min... Det var det bästa som fanns, alltså. Jag tror jag har berättat det vid vuxen ålder. Inte till min pappa, för det, jag har inte velat såra honom på något lustigt vänster sådär. Och min mamma vet jag inte om jag har berättat någon gång på fyllan eller något sånt där. Nu lever ju inte min mamma längre då. Och min pappa, han har fått Alzheimer då. Och, men jag tror att men det har varit, jag har nog tagit på mig den skammen själv på något sätt. Att det berättar man inte liksom.
När hon är 17 år flyttar hon hemifrån tillsammans med sin bror och gör revolt mot föräldrarna.
Då börjar ju jag dricka jättemycket och sen hittar jag mitt hash och mitt amfetamin. Och det tyckte ju jag då var Guds gåva till mänskligheten, amfetaminet. För då kändes det som att jag hittade hem på något vänster, va? Då kände, för att jag har ett självförtroende har jag haft, men en låg självkänsla är jag uppväxt med och det har jag fortfarande än idag. Ibland jättebra, ibland lite sämre och sådär, va. Men så då fick jag ju någon slags, det var som att gå in i en annan kostym liksom. Jag kände mig jättefin och allting var så fint och allting var så bra. Och jag mådde så bra och såna här saker då. Ja. Så då hittade ju jag och då sökte jag ju upp de som var lite värre än mig. Jag letade bara efter det då. Och för att kunna finansiera mina droger så blev det ju mycket kriminalitet där. Så då fortsatte ju det på den banan då. Sen från att jag började med mina droger där då, vid 17-18 års ålder då, sen slutade jag när jag var 50 år med mitt amfetamin. Så jag har knarkat hela mitt liv. Ja, jag har begått bedrägeri, jag har sålt droger, det är ju inbrott i källare, lägenheter, hus. Vad har jag gjort mer då? Ja, men det är ju allt det där fortskaffningsmedel jag har. Men jag har sålt mycket droger. Och det är ju olagligt då, så att säga. Ja. Så jag har ju suttit 7 gånger då. Och de straffen som jag har haft är mycket narkotikabrott då.
Till följd av droghandeln får hon för första gången ett fängelsestraff. 1 månad på Hinseberg. Det ska bli den första av många.
De första straffen jag gjorde då tyckte jag att jag var lite cool, va? Liksom, för att det är lite häftigt att sitta i fängelse. Så. För det ingår på något sätt i mitt liv. För att jag har aldrig haft ena foten i vardera så. Utan jag är liksom någonstans där, så jag ska inte säga att jag tog ett beslut. Men idag kan jag tycka att jag tog ett beslut någonstans där, att det här är mitt liv, va? För jag tyckte att det var mitt liv. Jag är liksom, det är mitt kall att vara narkoman. Så, va? Och då ingår det ju allt det här med kriminalitet och som man bäddar på man ligger under för man hamnar i fängelse då.
Mitt namn är Justine Engdahl och jag jobbar som kriminalvårdare på anstalten Ystad.
I det här avsnittet har vi också Josefin. Vi undrar hur hennes dagar ser ut och varför hon valde att bli kriminalvårdare.
Jag har alltid varit intresserad av psykologi och så, just det här, men kopplingen mellan tanke och handling och varför vi gör som vi gör. Och sen har jag alltid tyckt om att jobba med människor. Och just den här världen, man ser inte så mycket av kriminalvården utifrån. Så jag blev väldigt nyfiken när jag hittade den här annonsen om att de sökte jobb här. Ja.
Jag har varit 2 gånger på Färingsö och de andra gångerna på Hinseberg då. Och alltså, jag uppmuntrar givetvis ingen att sitta i fängelse på något som helst sätt. Men jag har bara gillat läget, så att säga. Gjort det man ska göra, de här jobben, jag har rullat skosnören, jag har jobbat i tvätten. Jag har jobbat ute med klippt gräs och skottat snö och allt vad det ingår. Men jag har, alltså, jag vet inte, men jag har inte mått så dåligt utav det. För ibland har det varit min räddning också. För att komma från missbruket så har jag liksom kunnat andas ut, tagit det lugnt, ätit ordentligt, tagit hand om mig för att sedan gå ut igen.
Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Var du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik. Nordsjö Idé och
Design. Man ska inte titta på amerikanska filmer och tänka att det är så det svenska systemet ser ut. Det var nog det jag tänkte innan jag började här, att det skulle se ut ungefär som i Prison Break. Men det gör det inte. Det känns mycket mer humant här, att man verkligen värnar om alltså respekten för personen och att fokus ligger på att vårda våra klienter. Alltså vi vill skapa bättre, stabilare människor som ska vara en del av samhället sen. Det handlar inte bara om att straffa personer. Sen är det absolut en del av det samhällsskyddet. Men vi vill ju skapa bra samhällsmedborgare. Det är liksom fokus.
Det sista straffet Lena ska avtjäna är 5 år på Hinseberg. Hon döms för att ha deltagit i en större knarkhärva.
Är det som ett litet samhälle? Det är en hård anstalt då, va? Så först när jag kommer dit så får man komma till riksmottagningen, heter det. För när man får mer än 4 år då får man komma till något som heter riksmottagningen. Då gör de en utredning om hur det ska se ut under hela en straff då. Vad man behöver göra, vad man ska göra, hur permissionsgången och så ska bli. Så då blir det som en liten minirättegång igen på något sätt. Och de kollar upp hur det sett ut tidigare i mitt liv och allting. Och de talar om för mig hur jag är och sådär då. Och då så blev det bestämt där att jag skulle få sitta 2 år och 1 månad innan jag skulle få min första permission med personal då. Men sen skulle jag få göra behandling 1 år och sen skulle jag då egentligen börja en svetsutbildning, men det var inte min grej. Jag påbörjade, men det var inte min grej då. Men hur som helst då, så, och då bor man på ett slott. Det är ett gammalt slott de har på Hinseberg där, som man har som det är behandlingen på. Jättefint då, på så sätt, men det är ju celler alltså. Så man blir inlåst klockan 6:15 på kvällen och så låser de upp 7 på morgonen. Sen är det ju frukost då, och lunch och kvällsmått och allt sådär. Men då satt vi i behandling halva dagarna och den andra halvan på dagarna så jobbade vi ute. Och då klippte vi gräs eller vi skottade snö eller krattade löv eller körde sopor och sen saker. Och sen, men då var vi åtskilda ifrån resten av de andra intagna. Och så fick vi underkasta oss 2 urinprov i veckan. Och då är ju det, man får ju klä av sig naken och det är allting sådär va. Men hur som helst, det här området på Hinseberg, där har du ju en kyrka, du har ju en träningssal, du har ju liksom parkgården. Där resten av de andra intagna är. Du har ju sjukvård där, du har ju tandläkare, det kommer optiker. Du har ju besökslägenhet, besöksrum. Det är ju en gammal slottsmiljö då, så det är ju fantastiskt om man nu ska titta på miljön.
En vanlig dag, en arbetsdag då, mitt i veckan. Kommer man till jobbet, börjar med att öppna upp bostadsrummen för våra klienter. Sen hjälper vi dem till matsalen för lite frukost. Efter det hjälper vi att slussa klienterna till deras sysselsättning. Som då kan vara ute i arbetsdriften, behandlingsprogram, studier och lite andra grejer. Där har de ett pass på, just nu ligger 3 timmar. Sen hjälper vi dem tillbaka och då serveras det lunch. Efter det har de möjlighet att gå ut på promenad för lite frisk luft. Sen är det dags för sysselsättningspass nummer 2. Och senare på kvällen då hjälper vi dem tillbaka, serveras kvällsmat. Och sen på kvällen runt 7-tiden så stänger vi bostadsrummen igen för natten.
Parkgården som heter på Hinseberg, där har du egen dusch och toalett i cellen. Men där är det väldigt, där får du liksom, måste det se ut på ett visst sätt. Du får liksom inte ha rörigt, det ska vara, vykorten ska sitta på anslagstavlan, breven ska vara i permar. Det ska vara visitationsvänligt så att säga va. Och de är ju inte så jättestora då, men de är ju tillräckligt stora och det är skrivbord och stol och så här. Ja. På slottet där jag gjorde behandlingen, där har vi potta. Och handfat och mycket större celler. Eftersom det är ett gammalt slott då. Och så. Och vad heter det? Men det är klart att om du flaggar på så kommer de ju på nätterna. Men man får ju kanske vänta, det är därför man har potta då. På Färingsö så får du vara glad om du får handfat i cellen. Och mindre celler är det där. En del är lite större då. Men om jag hade handfat och sen är det potta där också. Mm. Det är sämre kvalitet på Färingsanstalten än vad det är på Parkgården exempelvis. För det är på Hinseberg, för det är senare byggt då. Ja.
Hur ofta kommer de att byta potter då?
Nej, men det får du ju sköta själv. Vet du. Mm.
Och då är det en tid och så går man och tömmer den? Då.
Det gör det, får du göra på morgonen. Men man har ju sköljmedel så häller man ju ut det till handfatet. Alltså när du kommer till inskrivningen så är det ju så här att du blir ju av med allt du har på dig. Allt. På Hinseberg där fick du alltså behålla ett par örhängen, du fick behålla din klocka, du får behålla dina vigselringar då, du får behålla ett armband, ett halsband och sen kanske någon ring om du har det när du kommer. Sen får du ju, alltså blir du ju av med alla kläder och så får du ta på dig anstaltskläder. Och sen är det ju urinprov direkt och om du har med dig saker från häktet så får du ju inte ta med dig det in då. Det ska vara visitationsvänligt så att säga. Så de kan se vad det är. Du får inte ta med dem med smink. För det får du köpa kiosken, säger de och allting. Du får ha gymnastikskor. Ett par som man kan gå ut och ett par inne. Då, för man får ta samma där i hallen. Du får ha ett visst antal med egna BH och trosor. Men de tvättar det innan du får ta med dig det upp på avdelningen. Men annars är det anstaltskläder och allt som gäller.
Svårast skulle jag nu vilja säga att mötet med klienter som har mycket psykisk ohälsa, som har väldigt dåligt eller har problematik sedan innan. Det är någonting man måste förhålla sig till i kontakten. Sen, som jag nämnde innan, så finns det inte så många kvinnliga anstalter. Så att, där finns till exempel inga specialbrottsavdelningar för kvinnor. För sexualbrott eller så. Och då kan det vara en utmaning med differentieringen också. Just för att skapa en trygg verksamhet.
Vilka är de kvinnor som Josefin möter i sitt arbete? Och ser hon något mönster i deras bakgrund?
Jag vet inte om det finns något direkt mönster så. Men missbruk är ju en bidragande faktor. Det finns ju missbruksproblematik och så. Och där ibland är väldigt tidigt i ung ålder. Det är många av våra intagna som har en trauma och så från barndomen.
Jag har träffat fantastiska kvinnor. Alltså jag har träffat så mycket människor och det finns jättefina kvinnor. Och yngre tjejer och så där då. Och alltså vi har haft väldigt roligt. Väldigt roligt också. För man får göra det bästa av situationen. Och jag är en väldigt positiv människa och försöker se. Alltså jag var med i en tidning nu då som Kris skriver då, som heter Vägen ut då. Och då var det här om hur det är att fira jul på anstalt. Jag har lite erfarenheter där då. Och jag firade jul på häktet, jag firade jul på Hinseberg, jag firade jul på Färingsö. Och det är ju ingen hit då. Det är det ju givetvis inte när man har nära och kära på utsidan och barn och allt det här då. Men vi hade, utav det som man kunde liksom göra där så var det faktiskt fint, måste jag säga. På häktet då liksom, då var det så här att då fick vi julklappar ifrån prästen. Fick man en liten godispåse och så fick man en almanacka. Och så fick vi julmat och så fick vi en liten julmust. När jag kom till Hinseberg då började vi spara. Vi fick ju 13 kronor i timmen då och kiosken var en gång i veckan. Då började vi spara redan i november för då skulle vi ha så mycket godis som möjligt. Så då köpte vi jättemycket godis. Och så köpte vi julklappar till varann. Och sen så fick vi laga julmat. Vi lagade... Vi hade pepparkakshustävling med de andra avdelningarna. Vi fick jultomten kom. Det var någon personal som var julklädd jultomte. Och då fick man ett litet kuvert med 2 eller 3 telefonkort var. Och sen så på, om det var på annan dag, då fick vi se på bio. Fick vi lite popcorn och så här. Alltså det låter ju som att jag tycker att det här var så fantastiskt. Men det tycker jag ju inte. Men i den miljön och med de förutsättningarna så var det jättefint det vi hade. Ja. Sen på Färingsö då hade vi ju självförvaltning. Så då kunde vi spara liksom lite längre tid innan då och lite bättre planering då och sådär. Och då hade jag hand om inköp utav självförvaltningen så att då bodde vi, jag tror vi bodde 8 på avdelningen, jag vill låta det vara osagt men jag tror det. Så då fixade jag så alla fick en stor papperspåse med julklappar och hängde på dörren. Då fick man en stor sån här Paris chokladask och sån After Eight, sån här stor. Det var smågodis och det var någon duschkräm och lite såna här saker då. För det finns faktiskt kvinnor som inte har firat jul riktigt då. Och bland annat jag också då. Men så vi hade jättefint faktiskt måste jag säga då. I sorgen liksom så finns det så var det fantastiskt om man nu kan säga så.
Det kan låta nästan idylliskt när Lena beskriver samhörigheten mellan kvinnorna i fängelset. Men för en kriminalvårdare måste man också vara beredd på att det kan uppstå hotfulla situationer. Vi hör Josefin Engdahl igen.
Det finns ju alltid en förhöjd risk för, alltså inom kriminalvården för hot och våld. Men som sagt, vi är väldigt förberedda på och just att de här situationerna uppkommer inte så ofta eftersom vi dämpar den här stämningen redan när det är på väg. Och där är det viktigt med klientkännedom också om hur vi ska hantera vissa personer som kanske har svårt att styra sina impulser och så. Vi jobbar mycket med lågaffektivt bemötande. Att inte själv gå upp i affekt och höja rösten eller gestikulera väldigt mycket utan att man bemöter någon som är upprörd på ett väldigt lugnt sätt. Och på så sätt dämpa hela situationen.
Lena har haft sitt drogmissbruk under hela sitt vuxna liv. Hon har tagit droger själv och sålt till andra för att finansiera sitt missbruk.
Jag har haft några perioder då, som när jag fick mina barn och lite sådär. Annars så, för några år sedan, 2008, då var det första gången jag var drogfri i hela mitt liv. Och då var jag drogfri i 2,5 år. Men det höll i 2,5 år, sen började jag dricka igen då. Sen var jag ute i 5 år och knarkade som en besatt och drack och piller och allting sådär. Så 2015 då blev jag drogfri. Jag var helt själsligt död inuti alltså, och var så sönderstressad utav polisen. Alltså jag försökte jobba, jag försökte sälja droger, det var pengar, det var span, det var liksom, jag var tillsammans med en kille, vi hade bråkade hela tiden. Så när jag hamnade på häktet så var det nästan som att bara, alltså, för då kunde jag äntligen andas, kändes det som då, va. Det är väl ingen hit att få 5 år, jag menar inte det då. Men det var min räddning, för att jag var helt slut, var jag. Helt färdig var jag så.
Det är alltså den sista perioden på Hinseberg som blir hennes vändning. Där får hon behandling och sedan 2015 har hon varit helt drogfri. Men de många åren i kriminalitet och missbruk har fått sina konsekvenser.
Jag har ju 2 barn som idag är 26 och 27 år. De har varit omhändertagna, de var 9 och 10 år. Mitt sista straff, där någonstans då, som min yngsta son och tog jättehårt på det. Så där håller jag på och försöker återfå en relation igen då. Jag har en bättre relation med min äldsta son då. Men det är mina största konsekvenser. Det är besvikelsen hos mina barn och så där.
För att bli drogfri har hon genomgått en 12-stegsbehandling och har nära kontakt med sin sponsor.
Så jag har verkligen arbetat med mig själv och alla de här känslorna som jag har gått och burit på i hela mitt liv. Låg självkänsla, mycket skam. Skam som inte är min. Mycket skuld. Mycket sånt har jag arbetat jättemycket med och gör det dagligen så.
En del säger ju så här att om diagnosen ADHD hade funnits när jag var liten, då kanske jag hade fått den. Är det något som du känner igen dig?
Nej men alltså, jag är ju lite så där då, för att jag ska absolut inte förringa människor som har ADHD. Det gör jag inte, för jag är inte någon läkare eller så, va? Men på Hinseberg då så tyckte de att jag skulle göra en ADHD-utredning. Men jag var för koncentrerad när jag skulle göra något test, vad det var, va? Men jag tänker så här, att jag var så orolig i skolan och allting. Och såna här saker, det berodde ju lite på hur jag hade det hemma. Och en del tror jag som får diagnosen, om vi säger så här, om du sitter i skolan och har jätteorolig för hur det är hemma, att din pappa slår din mamma, eller din mamma eller pappa är full när du kommer hem, eller någonting, det är klart att tankarna är någon annanstans och du blir okoncentrerad. Man kanske ska titta lite på hur det ser ut i hemmiljön innan man liksom bara ska sätta en diagnos. För det är många som får det på anstalter, diagnoser, och då får man ADHD-medicin, och jag är lite, och jag, nu pratar jag utifrån mig själv, är emot ADHD-medicin, för det är ren amfetamin man får. Och eftersom jag då gått på amfetamin hela mitt liv, så är det en trigger för mig, va? Så att och om jag nu skulle ha det, men vad bra, tänker jag. Då får jag ju liksom göra något bra utav det. Så. Då får jag ju tänka där då. Då har jag ju jättemycket energi, för jag har talets gåva. Jag kan prata för mig själv. Jag har svårt att sitta still. Jag kan bli rastlös. Men det har ju varit mycket att mina känslor har varit upp och ner i mitt... Jag vet inte om jag är ledsen eller om jag är arg, om jag är trött eller vad jag nu är. Idag har jag ett förstånd och kan liksom ta det lugnt. Jag försöker liksom leva här och nu och sådär.
Det mest givande, det är nog när man ser utvecklingen hos en klient som man har. Att man kanske träffat från början och sen sett liksom allting. När allting börjar ordna upp sig och hur de själva blir väldigt engagerade i, alltså, förberedelser inför frigivningen. Det är jättekul att se när någon verkligen tar till sig allting vi kan hjälpa dem med. Och sen hemma. Bli en stabilare, bättre människa. Det är jättekul.
Hon har idag en bostad och ett arbete på KRIS, Kriminellas revansch i samhället.
Och det livet du lever idag?
Alltså, det livet som jag lever idag, det går inte att jämföra med det livet som jag levde förut. Nu blir jag lite rörd.
Ja, det är naturligt.
Alltså, De som inte känner mig skulle kanske inte tro att jag har levt det livet som jag lever idag. Som jag levde förut och jag lever idag. För att det är som att vända på en hand då liksom. Förut så bestod mina dagar av mina droger, min kriminalitet. Bara döva allting. Idag så har jag tillfrisknande. Jag mår bra så gott som varenda dag. Jag är fylld av tacksamhet. Jag har fått en anställning på KRIS. Jag har ett eget boende. Jag har en bra relation med mina barn. Jag tar 5 års nykterhet i maj. Jag håller på att utbilda mig till behandlingspedagog som jag är klar i 29 maj. Jag alltså jag har ett liv som är så fantastiskt. Så det går liksom inte att beskriva. Jag kan inte hitta ett ord som gör att jag kan beskriva hur så fantastiskt mitt liv är idag. Jag är hederlig, jag är drogfri. Jag har ett mående som är så fantastiskt.
Kontakta oss som gör den här podden på kunskapsstudion@gmail.com om du vill dela med dig av din livshistoria.
Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.